Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ditt ord är i all nöd och sorg vår säkra tröst och fasta borg. Låt det din kyrka skydda så att ingenting den skada må. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Predikotexten idag är en av de gammaltestamentliga texterna från Jeremia. Från Jeremias första kapitel, verserna 4-10. Och orden lyder i Jesu namn. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade: o, herre, herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sa Herren till mig: säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken, för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Herre, välsignar du detta ord i våra hjärtan. Amen. Vi ska med utgångspunkt i den här texten först säga lite om profeten Jeremia och hans profetgärning. Och så ska vi fråga oss: vad är en profetia? För att slutligen ställa oss inför det profetiska budskapet för vår tid. Profeten Jeremia var verksam i Judeen, sydriket Juda, från 627 till 586 före Kristus. Det var en väldigt allvarlig tid, en omvälvande tid. Babylonen besegrade Assyrien ganska snart efter det att han började sin verksamhet. Sen besegrades också Egypten, och Juda hamnade in i hetluften mellan dem. Assyrien var det världsvälde som krossade Nordriket ett århundrade tidigare. Det heter i början av Jeremias bok att han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Det framgår också av den här texten att han var väldigt ung när han kallades till profet. Det kan mycket väl hända att han var bara drygt 20 år, åtminstone inte mer än 30. Det var ju i 30-årsåldern som prästerna fick gå in i sina uppdrag. Han måste bära fram ett tungt budskap. Han blir också därför bemött med fiendskap. Man tål inte att han predikar dom. Man hotar att döda honom då han profeterar olycka över folket. För man tror att han vill folket illa. Han blir en gång kastad i en brunn för att dö en långsam död nere i gyttjan. Det var inget vatten i brunnen, men det var gyttja, dy. Och han blir räddad av Ebed Melek i sista stund, en nubier. Det svåraste för Jeremia var att avslöja domen över folkets ogodaktighet. Och det verkar som om han skulle tala för döva öron. Fast han blev förtalad, förföljd och hotad, svek han aldrig sitt uppdrag. Men när han var ensam gav han uttryck för sin anfäktelse. Eftersom Jeremia kallades så mycket ung så protesterar han mot sin kallelse. När Gud kommer, hans ord kommer till Jeremia, så hänvisar han till att redan förrän han blev till i sin moders liv blev han utvald av Herren för att vara profet. Det här är ju en oerhört stark sak om vi tänker på abortfrågan. Det är inte den vi ska avhandla idag, men så där inom parentes. Tänk att han redan fick sitt uppdrag innan han kom fram ur moderskötet. Men han protesterar och säger: Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Men då får han veta hur det profetiska ämbetet fungerar. Herren säger: jag lägger mina ord i din mun. Ett oerhört viktigt besked om hur en profetia fungerar. Han skulle få ord av Gud, och dem skulle han tala. Han ska inte själv fundera ut vad som passar eller inte passar, vad som accepteras och vad som är politiskt korrekt, som man så ofta talar om idag. Vad ska han då säga? Jo, han blir satt över folk och riken. Det här är ett intressant uttryck som väl betyder att hans mandat, hans auktoritet som profet, går ut över furstarnas, kungarnas auktoritet. När han talar måste kungarna lyda, därför att han talar Guds ord. Han sätts över folk och riken. Så borde också våra ledare bete sig. De borde också lyssna på Herrens ord och inte avvika eller kritisera det. Men lika lite som furstarna, ledarna idag, lyssna till Herrens ord, så gjorde furstarna det på Jeremias tid. Då måste han rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva. Han kunde inte låta det onda finnas, utan han måste bekämpa det. Och det var därför han fick så svårt. Men för den som lyssnade till Guds dom skulle ett annat budskap predikas. Han skulle också bygga upp och plantera. Här ser vi att Jeremia predikade både lag och evangelium. Den som var slagen och bedrövad över sina synder skulle upprättas, men den högmodiga och starka skulle brytas ner. Jeremia predikade ytterst strängt mot folkets ledare, som tog det lätt med sin synd och avfallet från Guds ord. Jag ska ta något exempel på det här. I 6:e kapitlet heter det från 13:e versen: ty hög som låg, alla söker de orätt vinning, både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Och så upprepas det här med förmaningen att de ska ställa sig vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna, den goda vägen. Men de svarar: vi vill inte vandra på den. Och i det 19:e kapitlet så, jag tror att jag tog fel här, det 8:e kapitlet, så upprepas det här samma. Och där sägs igen de här samma orden: alla söker de orätt vinning, de tar det lätt med att hela dottern, mitt folks skada. Och så säger han ett straff: jag ska rycka bort dem och förgöra dem, säger Herren. Men han ställer sig också och ropar ut Guds krav på omvändelse. Det finns en väg ut ur det här, nämligen att vända om till Herren. Han ställer sig vid porten, vid domsplatsen, och så ropar han ut: ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Ändra ert liv, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan, och så vidare. Vänd till Herren och fråga efter honom. Men han predikar också evangelium för dem som har blivit slagna, dem som är betryckta, dem som bekänner sina synder, det som är ångerköpta. Vi har de starka orden i Jeremia 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus. Och längre fram, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ty, jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte längre komma ihåg. Han upprepar det här också i det som vi brukar ha som text på julafton i 33 kapitlet. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Det är Messias som redan här i Gamla testamentet är frälsningsgrunden. Och det finns ingen annan grund som vi kan ha för trygghet inför döden och inför domen än det som han, Messias, Davids son, Jesus Kristus, har gjort i vårt ställe. Det visste också Jeremia och han fick predika det. Vi ska fråga, vad är en profetia? Ja, vi får en bra definition i det som vi redan nämnde. Gud säger, jag lägger mina ord i din mun. Ordet profet kommer från det grekiska ordet profetes, som betyder talesman för en annan. Ibland har det sagts att vi ska läsa Bibeln ordagrant, men inte bokstavligt. Det där är att slå blå dunster i folk. Vad är det för skillnad? Jo, om man vill få folk att tro att man litar på Bibeln, även om man i verkligheten anser att man kan välja ut det som man vill tro på och förkasta det som är otidsenligt och som man inte anser hålla, då kan man säga det här att man ska inte tro bokstavligt men ordagrant. Men om Gud lägger sina ord i profetens mun, då är det väl Guds ord i sin helhet som ges åt profeten. Då är det väl inte bara delvis. Självfallet är allt det som profeten får att säga Guds ord. Om han inte återger allt det som Gud säger, då är han en falsk profet. Då är han inte Guds talesman. I andra Mosebok 4 har vi ett annat bra exempel. Där står Mose inför Gud som uppenbarar sig i den brinnande busken. Han får i uppdrag att gå till farao för att utverka att Israels barn ska släppas fria från träldomen och lämna Egypten. Mose försöker protestera eftersom han har en trög tunga. Han är dålig på att tala, menar han. Gud blir vred på Mose och påminner. Han har ju Aaron, sin bror. Och så säger han till honom så här. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig. Och du ska vara som Gud för honom. Vilken intressant bild är inte det här? Gud säger till Mose. Gud säger till Mose vad han ska säga till Aaron. Aaron ska säga det till folket. Och det som folket ska svara på då är, det är Gud som har talat. Även om det har gått med mellanhänder. Och därför får vi också vara fullständigt trygga att det ord vi har i skriften, det är Guds ord. Fastän det har gått via en profet eller en apostel. För profeten och aposteln har ju fört ut det som Gud säger och det får vi ta del av. Så var det också med det som Mose förelade folket vid Sinai berg. Där ville folket att Mose skulle gå och lyssna på Gud när han talar. För han talar så fruktansvärt att de inte vågar lyssna. Så kommer Mose med Herrens ord. Så talar han det till de äldste. Och de äldste förelägger det för allt folket. Och folket svarar: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Det var Herrens ord. Och när Paulus skrev sina brev så gjorde han anspråk på samma gudomliga auktoritet. I första Thessalonikerbrevet 2 skriver han: därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Det var vad han predikade. Men så säger han i andra Thessalonikerbrevet att det inte var någon skillnad på om det här ordet var nedskrivet eller predikat. Han skriver så här: stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Samma Guds ord. Då ska vi komma till frågan: vad är det profetiska budskapet för vår tid? Hur ska vi nu tänka om profetian i vår tid? Ja, vi har redan sagt att Guds ord som vi har i vår bibel, det ska vi ta emot som Herrens ord. Men vad har det här att göra med våra ord som är temat idag? Våra ord. Vi kan tänka på de här exemplen som vi just tog del av. Gud gav orden till Mose som gav dem åt Aaron, och det var fortfarande Guds ord. Gud gav ord åt Paulus som han predikade, och det var fortfarande Guds ord. När Paulus skrev de här samma orden i sina brev var det fortfarande samma Guds ord. Då vi idag läser Bibeln eller tar del av en predikan som återger Guds ord genom profeterna och apostlarna, så ska vi ta emot det som Guds ord. Och vi ska svara som Israels äldste vid Sinai: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Att börja säga att det här är bara Paulus ord, eller att det är den och den prästen som säger så, det är hans idéer, det är helt bakvänt, så länge prästen håller sig till Guds ord. Det som står skrivet. Då är det med Guds auktoritet han talar. Då ska till och med kungar och presidenter underordna sig och lyda. Guds ord står över folk och riken. Om vi då vill pröva en profetia, är det här enligt Guds ord? Vad har vi att hålla oss till? Jo, det enda hållbara kriteriet, det är att vi ser efter i skriften. Stämmer det med skriften? Gud har gett oss all information genom sina profeter och apostlar. Och vi har också fått höra i första Korintierbrevet 4: gå inte utöver vad skriften säger. Den har gett oss allt, det räcker till. Då blir det ofta likadant idag som det var många gånger under Gamla testamentet, när människor ville höra det som var bara positivt och väl. Det som man ville lyssna på, det går bra. Idag vill man också bara höra på det som är positivt. Det som man blir glad av. Det som vi inte känner oss illa berörda av. Men i Gamla testamentet så var det ofta så att de profeter som predikade lycka och framgång, de var falska profeter. De ville bara smörja människorna. Bara säga det som gjorde att de var positivt inställda. Den som predikar ska inte fråga efter vad människor vill höra, utan vad Gud säger. Då kan det bli jobbigt att höra på. Det kan bli svårt att ta till sig. Man kanske blir träffad, kanske man går sin väg. En av de viktigaste lärdomarna från Jeremia är att vi inte kan både tjäna Herren och leva efter världens väsende. På Jeremias tid handlade det om att anpassa sig efter hedna folken, samtidigt som man berömde sig av sin härkomst. Man var Abrahams barn. Man hade templet. Det här har vi också mycket varit inne på i våra bibelstudier kring Hesekiel. Israels status som Guds folk var någonting som hade blivit en stolthet som man berömde sig av. Och då räckte det till, även om man levde orättfärdigt. Man tyckte att det yttre räckte till. Och det var det här som folk, profeten måste påminna dem om. Det var ett heligt folk, ett avskilt folk som Gud hade kallat ut bland, från andra folk. För att de skulle höra Herren till. För att de inte skulle leva som andra folk. På samma sätt är det med Kristi kyrka idag. Vi har blivit kallade ut från världen, ut från orättfärdigheten, för att leva på ett annat sätt, nämligen leva till Kristi ära. På vår tid kanske frestelserna blir att vi vill leva på världens sätt och njuta av världens gunst och popularitet, samtidigt som vi väljer att hålla vår tro för oss själva eller i vår församling. För att det inte ska bli jobbigt med andra och kontakter. Eller så vill vi hålla oss kvar i en gemenskap där sanning blandas med lögn. För att inte behöva ge upp det som är dyrbart och kärt. För vår känsla eller tradition. Eller för att inte bli ansedd som en fanatiker som man lätt blir. Om man verkligen vill bekänna Kristus i allt. Om det är så med dig, kära vän. Då måste jag varna och bestraffa med Guds ord. Även om det gör ont. Och även om jag riskerar att bedröva dig. Det går inte att vara lagom mycket kristen. Jesus sa, den som inte är med mig är mot mig. Det går inte att vara vän med världen och samtidigt vara Guds tjänare. Det går inte att gå i ok med dem som inte tror. Som omaka par. På samma sätt är det med vårt vittnesbörd i omgivningen. I evangelietexten säger Jesus, ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Om Gud säger en sak ska vi också göra det. Vi ska inte fråga efter vad människor vill höra. Och det här är en sak där vi alla får skämmas. Vi får bekänna vår försumlighet. Vi får be Gud om frimodighet att stå för sanningen när det svider. Också fasten det svider och det känns svårt. På Jeremias tid var folkets stora synd att de inte lydde Gud. Att hålla sig avskilda från hedna folken. Det ledde sen till avgudadyrkan och många svåra synder. Och också i vår tid försöker vi inbilla oss att fädernas traditioner, en yttre fromhet, ger oss tillstånd att fortsätta att leva bekvämt. Ett liv i världen eller ett liv där vi inte ska skilja ur på något sätt. Men det är, om vi menar att vi har en fromhet på grund av det, så är det som när Jesus tillrättavisar de skriftlärda. Det som vitmenade gravar. Man vitkalkar ovanpå det som är ruttet. Och därför ljuder också idag för oss det profetiska ordet. Vänd om till mig så får ni leva. Sluta halta på båda sidor och låt Herren leda dig i allt. Låt honom rycka dig upp från det som hotar med gift och förförelse. Så att han får bygga upp och plantera ett liv i gemenskap och harmoni med honom. Ett liv som du är döpt till och som kostade frälsaren hans liv och blod för att du skulle få äga. Kom inte med ursäkter att du är för ung. Jeremia gjorde det, men han blev tillrättavisad. Du ska inte heller säga att du är för gammal, utan gå vart Herren än bjuder dig idag. Och tala vad han än bjuder dig. Han vill sända dig in i sin välsignelse. Om den sen än går genom gråt och lidande som för Jeremia. Gud har inte lovat oss något bättre här i livet. Men det bästa återstår. Paulus säger, den här tidens lidande betyder ingenting jämfört med den härlighet som Gud har uppenbarat för oss. Vårt hopp för evigheten är inte grundat på att vi har lyckats vara sådana kristna som vi borde. För det har vi inte lyckats. Ska vi bli saliga måste vi ha något annat att vända oss till än vår egen rättfärdighet. Det predikade Jeremia också om. Han predikade om Herren, vår rättfärdighet. Och den rättfärdigheten blev din och min, för den blev hela världens när Jesus kom, levde sitt rättfärdiga liv och dog för alla syndare. Och därför får du och jag förtrösta på honom, mitt i vår svaghet, mitt i vårt svek. Och den som förtröstar på honom kommer aldrig på skam. Och därför finns också det här löftet mitt i den här texten. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som genom ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.